I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej. Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. Den här gången har jag pratat med en av mina bättre vänner. Det kan man ju tycka vad man vill om, att man ska sitta och babbla med sina närmaste vänner så här. Men jag kände att det var rätt viktigt att göra det på något sätt. För även om man har umgåtts massa så händer det rätt lätt att man faktiskt inte riktigt sätter sig ner och pratar med sina vänner så där ordentligt. Speciellt inte när man ändå har ett gemensamt intresse som musik. Så den här gången har jag pratat med Asher Blue, Tobias Isaksson. Så här kommer det. Dill och Duva med Tobias Isaksson. Lycklig lyssning.
Dill och Duva, meet Tom G. Woman.
Nu sitter vi här. Var är vi någonstans?
Det är i Övre Hökarängen.
Du vill gärna kalla det Övre?
Ja, för att jag brukar väl alltid ha en skämtsam hashtag på mitt hem. Ja. Asurens pad var det i Solna, men jag, nu när jag flyttade så hittade jag den Övre Hökarängen. Ja. Det är så roligt för det är ju verkligen Bajenland. Ja. Det finns helt ljuvliga kvarterskrogar här. Ja. Där alkisarna sitter och är underbara. Ja. Som one-liner jag hörde förra veckan när jag var nere med Smulan. Det var: du röker och dricker, du är narkoman och alkoholist. Jag kan de här grejerna för jag har knarkat mig genom hela Europa. Du behöver Jesus i ditt liv. Den ränten. Det är typ standard på...
Alltså jag vill flytta hit nu.
Il contadino. Nej, men faktum är också att en seriös grej som gjordes med en stadsarkitekt gav på gröna linjen Hökarängen bästa betyget. För vi har ju den här trafikfria Kullerstensgågatan. Mm. Där de här om året uppdaterade alla skyltarna på affärerna till gamla sådana klassiska neon. Mm. Det ju, så det är verkligen så vackert att...
Det är ju den gatan man kan se i, vad heter de, Lost Patrols musikvideo. Dennis Lyxzén och Lisa Miskovsky gjorde en musikvideo. Den utspelar sig på den gatan med de där gamla skyltarna och grejer.
Ja, det är jättefint.
Ja, kolla in den.
Och nu bor ju både Lorentz och Asuren i Hökarängen, så det är ju bara att vänta på gentrifieringen nu.
nu kommer alla hit.
Och den där switcherian som inte går att uttala vad det är, den lockar hipsters från innerstan. Switcheria, det är någon sorts latinamerikansk mat som ska vara fantastisk, men de har fan aldrig öppet när jag är vaken. Så det,
så det blir inget.
De har bara öppet till 8 innan jag har vaknat bakis.
Du, jag tänkte vi skulle snacka lite om, som jag alltid gör här med alla som är med. Roligt att du vill vara med förresten.
Ja, tack.
Det är grymt.
Jag gillar uppmärksamhet.
Ja, bra. Jag med. Det är därför jag gör det här. Det är därför vi sitter här. Jag börjar med att ställa frågan som jag ställer till alla. Vad hette gatan du växte upp på?
Parkvägen.
Och den låg var?
I Lilla Tvååker i Halland. Mellan Varberg och Falkenberg.
Det är norra Halland där. Det är rätt litet.
Ja, det är väldigt litet. One horse town.
Hur har det påverkat dig att växa upp på ett sånt ställe?
Det är lite, kanske låter lite konstigt att säga själv, men jag är väldigt artig och har småstadsvärderingar. Mm. Alltid så får jag blir så bra kompis med alla som, nu är jag ju bundis med han på Pressbyrån som jag köper kaffe av när jag ska åka in till stan.
Ja.
När jag bodde i Solna så var jag så bra kompis med de som hade motsvarande funktion där med kaffe och biljetter och sånt. Så att de fick ju mina skivor och så. Han bara, ska du inte ha sången lite tydligare på nästa skiva nu?
Aha.
Alltså de var insatta.
Oj.
Det är ändå ganska stort att bry sig så mycket om
det är jättefint.
The little people. För jag ser ju, jag är ju väldigt så vänster. Och det är därför Övre Hökarängen är kanske ett skämt som passar för dem som vet vem jag är. Ja. Som vet att jag är lika vänster som de med Hammarbyflaggan mitt emot.
Ja, det är ju fint. Nu kan alla spotta exakt var du bor om ni hittar Hammarbyflaggan i Övre Hökarängen.
Ja, men en gammal sköning som är en riktig legendar i Klubb Stockholm, Johan Hamrin, som jag älskar, konstnär. Mm. Han sa att Tobaksvägen här är Hökarängens Beverly Hills.
Okej, då har vi rätt ut det här. Var det där på Parkvägen som musiken kom in i ditt liv? Kommer du ihåg när du blev drabbad av musik första gången?
Ja, det var faktiskt på Vegagatan i Varberg hos min mormor och morfar. För de hade en sån där fin orgel med pedaler och två våningar av tangenter.
Ja.
En sån gammal stor pjäs.
Mm.
Och där satt jag
spelade
och spelade.
Spelade de båda två, eller?
Ingen av dem spelade. Det var
de
typiskt
bara som en...
Men det var väl alltid så för att det fanns ett instrument i alla hus, men ingen spelade.
Nej.
Så de hade någon akustisk gitarr och någon hade kanske någon gång haft ambitionen att lära sig spela någonting, men det hade inte blivit av.
Mm.
Så där satt jag och spelade, och det inspirerade mina föräldrar att köpa i julklapp till mig en liten elorgel.
Oj.
En batteridriven sak som antagligen lät för jävligt, men
Hur gammal var du då?
Det sjuka var att jag var runt 5 när jag lärde mig att spela melodier på den.
Mm.
Det är ganska ungt, tror jag.
Ja, det är rätt ungt.
För alltså, den hade en funktion där man tryckte på en knapp så spelade den. Så fick man imitera det.
Aha.
Så lärde jag mig La Cucaracha. Och sådär, som 5-åring.
Ja.
Men sen dröjde det ju egentligen till jag var 14 när jag började hänga på fritidsgården i Tvååker.
Mm.
Och jag spelar mycket biljard, men jag vet inte. Jag kom på det faktiskt här om dagen om mig själv att det var redan då i tonåren som jag insåg att jag hade två behov i mitt liv. Jag hade ett väldigt stort behov av ett socialt liv, så jag spelade biljard med de andra. Men jag hade också ett väldigt stort sug efter att få sitta ensam i kuddrummet med deras nylonsträngade gitarr.
Mm.
Så jag gick till fritidsgården och hängde själv rätt mycket, vilket är lite konstigt kanske.
Och spelade gitarr?
Ja, typ.
Ja.
Så att gick dit för att vara bland folk, men satte mig för mig själv.
Fortsatte du att spela just där? Var det andras låtar till att börja med?
Jag tror alla börjar med att spela andras låtar. Det är ganska ambitiöst att komponera det första man gör.
Ja, men det finns folk som gör det när de är väldigt små. Men du började med, vad var det för låtar du spelade för någonting?
Jag hade en fritidsledare som jag älskade som hette Morgan, som lärde mig spela intro till Wish You Were Here med Pink Floyd. Men jag hade aldrig hört låten, och det var ganska konstigt att jag satt och spelade de ackorden säkert 2-3 år utan att ha hört låten. Så jag visste inte hur det gick sen.
Nej.
Jag kunde bara, och det var ju en sån grej som fick mig typ börja pilla på lite egna grejer.
Ja.
Jag visste inte ens hur man spelar den jävla låten, så jag skrev något eget istället, för då visste jag.
Pink Floyd är ändå, det låter som ändå rätt ambitiöst att börja där.
Ja, det roliga är att nu efter, det är mitt 7:e album som ges ut nu med mitt 3D-projekt.
Nu räknar Tobbe på fingrarna här, det ser inte ni med det. På fingrarna, hur många skivor det
är. Ja, jag tror det är 7 album med jädra massa låtar, och nu kommer Pink Floyd-referensen lite.
Ja.
Genom att jag har en väldigt duktig gitarrist som heter Johan Jonasson som är lite...
Ja.
Lite Pink Floyd-influerad.
Så det har tagit så lång tid att kunna göra det ordentligt.
Ja. Man är ju vad man äter, men min matsmältning är tydligen extremt långsam.
Men du satt där i alla fall och, men mellan där du var fem eller sånt, satt du och spelade hemma själv eller det var liksom ett uppehåll i musiken däremellan fram till 14 år?
Nej, det var det inte.
Nej.
Jag är inte så bra på att dra min timeline.
Nej, men det är okej.
Det var faktiskt så att evolutionen kom när vi hade ett piano i skolan i klassrummet ju.
Mm.
Då visade jag också framfötterna genom att jag kunde spela någonting som påminner om ackord på Right Here Waiting av Richard Marx, som var en favoritlåt för mig då. Jag var väldigt inne på hitmusik från MTV där, när vi hade fått vår första kabel-tv till lilla kvarteret i Tvååker.
Ja, var det ni som fick det? Eller var det alla fick kabel-tv?
Det var någonting så lustigt som en förening fick man ha som hette Munkantennen. Då hade alla i vårt område tillgång till dem.
Och då kom MTV in.
Men det var som ett eget kabelnät.
Ja.
Så det var, man var tvungen att ha en box för varje kanal.
Ja.
Så det var ett ganska basalt programutbud. Sådär.
Men där hade kom ändå MTV med sin musik.
En handfull extra kanaler, ja. Mm. Och jag hade en kompis som hette Johannes som var otroligt bra på att kunna namn på alla artister och hits.
Mm.
Som var lite av min idolkompis för att han var så otroligt duktig på.
Ja.
Och Hollywoodskådisar var han bra på också.
Så ni satt där och kollade och... Fast du tog liksom ut låtarna då?
Nej, det var bara just den. De råkade sätta sig i fingrarna på en ung Tobias. Sen hade vi också, just det ja, vi hade en musiklärarvikarie som kom i en gul Porsche till skolan.
Oh, herregud.
Och hon var skitsnygg och alla var kära i henne.
Mm.
Men det var någon gång när hon sa någonting som var riktat till mig som då verkligen bländade det till med inspiration i mig. Och jag ville bli så duktig på att spela. Hon brukade sitta och spela för oss. Hon blundade alltid när hon sjöng, för hon sa att hon brukade spela på pubbar.
Ja.
Och det var så mycket äckliga människor där. Ja. Äckliga män, så hon ville inte se dem. Så,
vad hette hon? Kommer du ihåg det?
Jag kommer inte ihåg det, men hon gjorde faktiskt en hit tillsammans med Mats Wilander, tennisspelaren.
Herregud.
Jag har glömt vad hon hette faktiskt.
Vilken koppling. Så...
Men han kan ju inte ha gjort låtar med så jädra många Mats Wilander.
Nej, det borde vi kunna ta reda på något sätt. Men hon inspirerade också väldigt, eller det känns som att du där i början är att det är uppmärksamheten du söker med musiken liksom.
Nej, det var det ju inte. Jag spelar ju alltid för mig själv bara.
Jo, men du sa att liksom att när hon liksom riktade sig mot dig att du hade gjort någonting bra i musiken.
Nej, det var bara att jag ville ha, alla var kära i henne.
Ja, det var så. Ja. Det var bara så.
Det var bara en parentes. Det var min amorösa sida som väcktes då, kanske.
Ja.
Då väcktes romantiken i mig. Den blundande sångerskan från pubben.
Ja. Det låter som en jättebra låttitel.
Egentligen. Det var nog en tidig feministisk inspiration också.
Ja. Ja.
Eftersom hon var ju min hjälte.
Ja, det är ju bra. Grymt. Och en gul Porsche också. Men hur fortsatte det musikaliskt sen? Vad satt du och
spelade? Men sen var det, för då var vi uppe på mellanstadiet och då var det George Harrisons, vad fasen hette han, sitt då. Typ I Got My Mind Set On You sjöng han väl. Och så var det ju lite Prince och Vanessa Paradis och Le Taxi. Och vi hade en sån där grej som var veckans låt i skolan.
Jag tror att
musiken fanns ändå någonting i musiken där jag ville hävda mig ändå, även om jag inte gillade att stå på en scen eller något sånt där.
Ja.
För jag gick in som fan för det där och jag hade en låt som ingen hade hört. Ja. Jag hade en version av SOS som heter Edelweiss med konstiga jodlande breaks och grejer som var skitcool då. Jag hade den fräckaste veckans låt.
Jag har för mig att det var en väldigt speciell video till den på MTV som bara visades på vissa tider.
Jag tror att man lyssnade på allas veckans låt och så fick man rösta för om man gillade eller inte. Och jag fick nog mest gilla utav alla på veckans låt.
Det var långt före Facebook liksom.
Så då, ja, men då var det mellanstadiet och sen var det då högstadiet när den nylonsträngade gitarren dök upp på fritidsgården.
Ja.
Så där har du det.
Ja.
5 år, mellanstadie, högstadie.
Bra. Men var någonstans började du spela med andra här någonstans?
Ja, jag började spela lite grann. Men vi gjorde en spelning med ett hårdrocksband. Men jag Jag gjorde ett faux pass där, ett oförlåtligt fel på spelningen, för att jag hade lånat en skitfräck pedal med massa coola ljud av min kompis Peter som var lite äldre, som spelade på ganska hög nivå hårdrock. Och då hade jag råkat dra ut sladden och alla ljuden raderade som han hade gjort till mig på den där. Och en gammal jävla pedal som... Så plötsligt så hade jag sämst ljud på min gitarr.
Aj! Vad hette det här bandet då?
Det hette nog ingenting alls.
Nej.
Det var en spelning i skolans matsal.
Ja. Och då körde ni... Vilken genre? Hårdrock?
Ja. Det var typ lite så här Guns N' Roses covers och någon Metallica och så. Ja. Men så råkade jag säga i micken att alla ljuden var borta på min pedal. Och det var oförlåtligt, så jag fick sparken från bandet.
Efter en
men det var bra, ja. Men det var nog bra för mig att få sparken. För då väcktes mer den här känslan av att jag ska fan med göra det här själv.
Ja, annars hade jag suttit här och snackat med en hårdrockare kanske.
Ja.
Om du hade fortsatt på den.
Ja, alltså jag vet inte. Det var nog bara en... Jag var ju väldigt förtjust i hårdrock då. När jag...
Ja.
Men det var Guns N' Roses var det som var... De är ju ändå lite klassisk rock om man jämför med typ metalbanden så. Vi var på självaste skolavslutningen. Så drog alla killarna i vårt gäng till Gentofte Stadium i Köpenhamn. Eller utanför Köpenhamn i Danmark och kollade på Guns N' Roses. Våran klassföreståndare var så jävla bitter över att vi helt enkelt sket i examen.
Ni var inte där på själva...
Nej, då var vi på Gunners.
Ja.
Och det är ju... Det är en ung rebell får jag säga.
Man måste ju prioritera i livet liksom. Mm. Det var ju ändå Guns N' Roses då, i så fall. Mm. Ja.
Med förband Suicidal Tendencies och Blind Melon.
Mm.
Så det var ju redan minifestivalen.
Ja.
Och då fick jag känna för första gången att det luktar sött och sådär i luften. Jazztobacken flödade på danska stadion.
Har du, var någonstans är det som du i allt det här börjar skriva egna grejer? När kommer det?
Jag skrev någonting ganska löjligt när jag gick på högstadiet sådär.
Mm.
Där jag spelade på. Men sen hände någonting som... Jag kanske kom till en mogen insikt att det var kast. Och så tog det ett litet tag, så plötsligt på gymnasiet så... När jag hade gått över till att lyssna på... Min brygga från hårdrocken till poppen var Suede, för att de hade ganska rockiga gitarrer på sin debut.
Mm.
Så jag låg i soffan på eftermiddagen framför MTV efter skolan och kom på mig själv med att faktiskt tycka om den här Animal Nitrate.
Mm.
Så... Och sen så var det så att jag leddes in med min kompis Henke på att lyssna på The Smiths och sånt där.
Mm.
Men jag upptäckte ju The Smiths genom Gene. Vilket var... Jag tyckte att de var... Och sen när alla sa att Gene snor hela Smiths sound, så sa jag...
Nej,
de har fan ett eget sound. De kör ju Aretha Franklin covers. Ja. Så soliga har aldrig Smiths varit.
Men då var du tvungen att kolla upp det här, vad...
Jag minns den dagen Henke kom hem till mig med en grön skiva med en liggande person och en rosa logga. Den hette The Queen Is Dead.
Uh-huh.
Och när jag hörde I Know It's Over första gången så var jag ju såld.
Då var det kört.
Och det är nog därför jag sitter här med dig nu, Jerry Boman.
Det är tack vare den skivan. Ja.
Popgubbarna.
Ja, precis. Vi sitter där. Jag hoppas att alla hör att det är lite fågelkvitter i bakgrunden. Det är väldigt fint. Ska vi vara tysta i 3 sekunder? Där kom det lite. Ja, grymt.
Var det bara för att du kom att tänka på Håkan Hellström nu när jag sa popgubbar?
Ja, exakt.
Hans fågelkvitter på
den
där EP:n.
Just det. Nu blir detta exakt likadant.
Mm.
Men vi går tillbaka till din... Då skrev du någonting där på högstadiet. Vad händer sen musikaliskt?
På gymnasiet då, när jag kom in på poppen så och jag började spela så här Kent låta på akustisk gitarr. Jag hade köpt en med nylonsträngar och jag hade hyrt en portastudio på Ingvar Ljud som jag 4 kanaler på band.
Ja.
Så där var jag ju jävligt cool hemmaproducent.
Vad är Ingvars Ljud i var?
I Falkenberg.
Ja, i Falkenberg. Mm.
Eller utanför Falkenberg, en fabriksförsäljning där.
Mm.
Och det är den gitarren som jag köpte redan då, Jerry, som står här.
Som är här.
Ja, det är en Tackamin som den kostade ju mer än något annat jag har köpt fortfarande to date.
Ja.
7,5 typ.
Ja. Du satsade på bra grejer med en gång helt enkelt.
Så hyrde jag den där portan.
Mm.
Och det var ju så att när jag spelade popsicle covers och sånt där så var jag den enda killen i klassen som fick följa med på de coola tjejernas fester.
Ja.
Och det var ju jävligt stort.
Ja.
Så satt vi och drack bärs eller vin och så vid en viss punkt så tindrade det till i ögonen på mina klasskamrater. Som jag var så olyckligt kär i hela bunten. Ja. Och så, för jag var ju killen med, och så kom gitarren fram. Och det är ju sånt som man skulle typ slå sig själv på. Jag skulle ge mig själv en valett. Om jag kunde gå ut ur min kropp fysiskt så skulle jag ta på mig en vit handske och göra en backhand rätt över käften på mig själv. Om bara för detta. Men då, du måste förstå det.
Ja, ja.
Jag är så jävla gammal att då var det coolt.
Ja, ja.
Men,
jag tror att det har varit coolt för de allra flesta faktiskt, oavsett.
Ja, men det finns ju ingenting mer utskällt än en person som tar fram en gitarr.
Jag vet.
Alltså någon gång så skrev jag någon version av en Dinosaur Junior-låt som en födelsedagspresent till min klasskamrat Caroline. Som var I'm going home blev och Caroline istället. Och så. Och så var det en text om hon var grym och
på svenska.
Mm.
Ja.
För Anna också. Jag har ju skrivit någonting på svenska.
Ja, exakt.
Ja, men just det. Sen på gymnasiet också så fick jag ju, var jag ju med i samhällsvetenskapliga programmet, hade en tradition att göra en revy.
Ja.
Så där skrev jag både humor och spelade musik i bandet i S-revyn.
Ja.
När vi gick i trean.
Vad var det du skrev då för någonting?
Vitsar och sånt till själva revyn.
Jaha,
och sen så var det jag som var väldigt ledande i att välja låtar. Vi gjorde den där Melancholy and the Infinite Sadness-skivan med Smashing Pumpkins. Det var ju innan de tappade det. Den hade ju någon låt som heter Tonight som hade episkt intro. Det var då alla gick in så. Vårt tema på revyn var att det var som en Hollywood-gala så att alla hade på sig så här aftonklänning och så gick in så i aulan inför alla. Så det var ju typ, det är helt sjukt att jag vågade det när jag var så liten. Det var gymnasiet i och för sig, men spela inför en fullsatt aula. Ja. Alla var ju tvungna att se oss.
Ja, vad kände du då när du stod där på scen?
Då var det ju otroligt coolt.
Mm.
Även om min kompis Christian som spelar trummor hade fixat så här västar som var typ så här lite glittrigt blå, så vi såg ut som en dansband typ.
Ja, det här skulle man vilja se på bild. Men vad kände du alltså att det här med oss?
Det filmades nog, men det är gamla VHS-kassetter som har självdött någonstans.
Men just det här att stå på scen, var det någonting som du liksom kände där att det var något som du gillade?
Nej, det var mer för att det var sån där sjuk kollektiv pepp på att göra det ihop allihopa.
Mm.
Vi hade sjukt bra stämning i skolan.
Mm.
Jag har nog aldrig gråtit så mycket som dagen efter examen. Jag låg på altanen och det var soligt.
Mm.
Och jag låg med på magen och solade rygg och grät en kudde helt dyblötigt över att allt det där var över.
Att det var borta liksom.
Mm.
Ja.
Efter en underbar avslutningsvecka med fest varje dag och vår underbara klass och så.
Ja.
Men det var nog också någonting som föddes där. Att släppa någonting som jag älskade så mycket och vara tvungen att gå vidare från det.
Mm.
Och alla de coola tjejerna åkte till Australien. Och
var åkte du?
Jag blev kvar hemma ett tag. Och det var också, det var där fortsatte musiken lite.
Ja.
För den här portan gick att koppla in i PA i musiksalen i skolan.
Mm.
Och då spelade jag in en låt som fan i mig jag nästan kunde släppa idag. Som läraren i musik tyckte att den var så bra att han spelade upp den för sina elever.
Okay.
Och då var jag den bara ett år äldre. Jag var tre och ett halvt år äldre kanske.
Ja.
Än de äldsta eleverna på högstadiet i Tvååker när jag hade gått ut gymnasiet.
Mm.
Så då var jag så här gympalärarassistent, världens skönaste. Ja. Men även som vikarierade från lågstadie till högstadie.
Ja.
Men då fick jag låna musiksalen efter skolan någon gång och spela in den där grejen. Det blev fan bra tryck i det.
Ja.
För de där kassetterna ska man inte underskatta. Springsteens Nebraska inspelat på kassett.
Det är så.
Fast han hade ju värstingversionen. Ja. Jag hade Ingvar Ljuds billigaste.
Här kom det en klassisk Tobias hiss och diss i samma mening.
Det är så.
Du hissade ju upp det här nu till att det var Springsteen-klass, fast ändå inte.
Ja.
Det är extremt bra.
Nej, men faktum är, som jag säger, det blir någon sorts kompression och det läcker lite mellan kanalerna som faktiskt påminner om riktiga bandinspelningar som fortfarande ger någonting på samma sätt som vinyl ger bättre känsla än.
Det är något i det analoga där som, det händer ju någonting liksom.
Ja.
Det blir lite, det blir fel.
Det finns ju fortfarande så här kultakter som spelar in på såna där med analoga syntar och det blir jävligt smetigt och nice. Smetigt och nice. Här har vi mig som jag kommer ihåg när Gustav Jelin sa: ditt språk, Tobias, det låter som en blandning av en akademiker och en fjortis när du pratar. Smetigt och nice, säger jag. 40 minus är jag nu, fyllde år igår.
Jaha, du fyllde år igår. Det var ju också,
Men då vill jag tillägga att det är ett par minus.
ett par väldigt, väldigt noga. Ja, väldigt noga. Det är därför du dricker massa kaffe nu, för att du fyllde år igår.
Ja, det var ju svårt för dig att få igång med det nu.
Ja, jag vet. Men nu är vi ju igång.
Ja, måste den låten då?
Ja, som du spelade in.
Den lät bra, men jag fan med, jag krävde mer av mig själv.
Mm.
Så jag bokade in studiotid.
Oj!
Ja. Det är hos Fredrik Larnemo på Rekordia-studion som har spelat in Martin och Dilba och...
Ja, är det i Varberg?
Ja, och Ulf Lundells slugger och så.
Ja.
Så då, men fullständigt kompromisslös kille, 20 år någonting.
Ja.
Skulle spela alla instrument själv utan trummor, för det tyckte jag inte jag kunde. Jag skulle spela bas, jag skulle fan aldrig få för mig att spela bas nu.
Nej.
För det är svårt. Och
ja.
Jag satte på ett sånt där kapo, en sån klämma. Det har hänt en gång in the history of music att någon använde kapo på bas. Men det var 20-årige Tobias.
Ja.
Och jag spelade och så fick ju då Fredrik klippa ihop det så det blev lite tajt.
Vad blev det av det här? Hur länge var du i studion?
Det blev en helt galen demo som hette... Three Shades of Blue eller Two Shades of Blue med ett band som heter, mitt solprojekt heter Laureate, döpt av, jag hade läst en massa romantisk poesi från sjöfartsskolan, eller Lake District heter det kanske, med Wordsworth och Keats och sånt blev jag inspirerad av på svenska lektionerna. Eller om det var engelska lektioner, jag kommer inte ihåg om det var originalspråk, men det var originalspråket som jag gillade.
Ja.
Så där har du nyckeln till engelskan. Fan, pusselbitarna faller på
plats trots bakis. Ja, du ser.
Signalsubstanser som bråkar i huvudet.
Det är som ett psykologsamtal där. Allting bara kommer. Du kommer lära dig massa om dig själv.
Ja.
Plötsligt.
Men både härligt och lite läskigt. Men den grejen var lite för galen alltså. Det lät som så här medeltidsgitarrplock.
Ja.
Jag hade lärt mig... Fredrik var imponerad av den fina tonen jag hade på gitarrplocket.
Ja.
Och det lät fint faktiskt.
Hur många låtar spelar du in där?
Jag kommer inte ihåg om det var två jag hade råd med eller tre.
Ja.
Jag tror det var tre, men den sista blev kanske inte riktigt som... Den första låten hette Love is a Thief. Och det är så 20-årig pretentiös, romantiskt inspirerad.
Ja. Vad tycker du, om du tänker på det nu, vad tycker du om resultatet på de här två låtarna, eller två och en halv, eller vad man ska kalla det?
Det lät ju jäkligt lyxigt eftersom Fredrik har ju så jävla utrustning liksom. Vi spelar in det på rullband, den tekniken alltså. Det var ju en inspelning värd 20 000.
Ja.
Men jag betalade 4 för en weekend.
Ja.
Men då tyckte jag, shit, jag kan gå till Eke istället på andra sidan vägen här och spela in för 1500 eller 2000 eller vad Eke tog i sin lite lite mer spartanska studio.
Ja.
Så då lämnade jag för stunden Fredrik och gjorde en demo.
Ja.
Och det var min andra inspelning och jag var någonting 21 kanske.
Mm.
Och den blev fan sommarens inspelning i Sound Effects. 4,5 av 5. Så jag fick ta med mig min kompis Henke och han fick fota mig mot fästningshörnan där med skinnpaj.
Ja, vad hette du? Var du under namnet Tobias Isaksson? Eller var
Nej, det liksom? Var fortfarande Laureate, men det var min andra.
Ja.
Och då kan man säga att fan, man klipper av den där första, så var jag ju ganska redo redan från början. Jag är glad att det där aldrig blev ett skivkontrakt, för det har tagit mig lång tid att blomma ut i mitt fulla så, men...
Ja.
De ringde mig från Universal i Stockholm.
Oj.
Till Tvååker, mamma svarade liksom.
Oj.
Och ville snacka om den här inspelningen som lät så jävla dyrt, tyckte de ändå.
Ja.
Och så,
men det var så, blev sommarens inspelning i Sound Effects. Vad hände mer?
Då fick jag spela på Apple Bay Day festivalen i Varberg.
Mm.
Ulf Kronheims fantastiska. Det var ju västkustens Emmaboda-festival. Mm. Och då var det så här Hot Nights och Bo Kaspers och sånt där det året. Och då skickade jag den där demon till Daniel Claesson på GP som gav den en 4. Han blev rörd av spelningen. Jag var helt kompromisslös, klädd i svart. Och det var Pingstkyrkans musiker med Hawaii-skjortor och shorts på scen. Och så jag som satt och blundade som hon tjejen med musik.
Aha.
För jag ville ju inte se den tomma gräsplanen framför sig. Fast folk stod, det var faktiskt en viss publik. Eftersom det var festival och så.
Ja.
Men då hamnade jag ju lite i Hallands Nyheter och sånt där.
Aha.
Och sen så fick jag 4-5 i GP. Och så gick jag tillbaka till Fredrik Larnemo istället och gjorde faktiskt en ännu bättre grej.
Mm.
Och där någonstans så är jag på väg och flyttat till Göteborg. Och jag tänker att nu är fokus så baktungt här på hela min, så när jag var 5.
Ja.
Så det blev ett par superhyllade demos. 4-5-5 i betyg i demospalten i GP av Daniel Claesson. Och
ja.
Det blev ju massa labels i Stockholm som sa kom och spela på våran sån showcase för artister. Och då var jag så här trångskallig fortfarande, eller vad ska man säga, tjockskallig och sa trångskallig, hittar vi på det? Ja, det var trångt. Jag hade så mycket intellekt så det fanns inte, fick inte plats.
Det var trångt i huvudet. Ja.
Precis, ja, men så sa de så här, kom och spela ett showcase för oss live, alla förläggarna har en sån här grej.
Ja.
Jag spelar inte live, sa jag då med trångt i huvudet. Och så
hade
så det trångt i huvudet så jag sa nej.
Ja.
Så sen så
alltså var det här någonstans?
Det var nog faktiskt så att det var innan den där livespelningen då, eftersom jag sa nej till att spela.
Ja. Men
insåg jag att jag var tvungen.
Är det där eller är det senare som du säljer en låt till reklam i England?
Det har jag fan aldrig gjort.
Har du inte?
Nej, vad då för någon?
Nej, jag har hört talas om detta. Att du har sålt någon låt i någon reklamfilm någonstans.
Nej. Jag sjöng själv och nu slätar jag över dina argument här som är helt tagna ur
helt tagna ur luften.
Skjortfickan. Nej, men jag blev ju uppvaktad av ett bolag som faktiskt kunde tänka sig att släppa min grej då sen.
Mm.
När jag hade flyttat till Göteborg.
Mm.
Jag glömde säga att jag också åkte till Australien som alla mina idoltjejer.
Ja, några år senare.
Ett år senare.
Ja.
Jag var ju första av killarna ännu en gång.
Mm. Det var ju bra.
Sista av tjejerna, första av killarna är Asurum.
Det är bra. Det är bra. Men du flyttade till Göteborg här någonstans och... vilket bolag blev det sen då som...
Då gjorde jag en inspelning med genom mitt kontorsvaktmästarjobb som jag hade innan jag...
Mm.
Jag jobbade i skivaffär, men jag hade en praktikplats på skivfyndet i Frölunda torg och fick sparken trots att jag inte fick lön. För att jag försökte sälja smala artister till och de ville sälja mycket mer av Britney istället.
Jaha.
Så jag lyckades sälja Belén Sebastian till någon som kom tillbaka lyrisk som hade frågat efter något liknande.
Ja,
just det, Richard Ashcroft, eller vad heter han? Ashcroft från The Verve.
Ja, just det. Ja. Mm.
Hette han Richard?
Ja, det heter han.
Han hade släppt en ganska keff soloplatta. Så.
Ja.
Gillar du den så kommer du älska den här. Så sålde jag ett exit av If You're Feeling Sinister.
Men det är ju ett fantastiskt säljare.
Istället så kom de tillbaka och var superlyriska.
Ja, hur kan du få sparken för det?
Jag var för inne på det där nischade säljet. Och så var jag för bra på att gå till soprummet med tomkartongerna.
Ja.
Men jag var inte tillräckligt pigg och glad. Faktum är att han sa det. Från att ha sagt på första intervjun eller sånt där att man tror inte att man behöver veta så mycket om musik, men det behöver man. Man behöver ha koll på Naxos alla klassiska inspelningar och allt. Och då insåg jag hur lite jag visste om musik och hur nischad jag var. Men så från att det skulle vara att man kunde så mycket om musik och jag sa det kan jag minsann. Så blev det så här bara, det behövs inte så mycket av en anställd här egentligen. Pigg och glad kom man ganska långt på, men jag kan inte riktigt säga att du är det, Tobias. Så det var väl där jag insåg någonstans att min själ var ju inte, den var ju kanske inte svart, men den var ju blå åtminstone. Så jag, då kom de där som skulle utvärdera praktiken och jag var ju på lipen och fick åka tillbaka med dem.
Vem hade inte varit
att få sparken utan att vara ens anställd? Jag kom några minuter för sent, jag gick innan de började räkna kassa, men hej, jag kostar inte dem en krona, så tacka fan för det.
Då borde vi vara glada där på Frölunda torg.
Ja, de borde
torg,
vara tacksamma liksom för min blotta närvaro där.
Det låter som du inte
men om de fortfarande finns så kan jag säga att de är svin, de där på skivfyndet på Frölunda torg.
Ja, det var det var deras
förlust. Speciellt han, den unge mellanchefen, den äldste sonen var Reko.
Ja.
Men det var den lille blonderade mellanchefen som var dum i huvudet. Det var rea och jag sa så här, har du hittat något nice på rean? Jag handlar fullpris, sa han då. Som den lilla jävla mellanchefen han var.
Om det är någon som vet vem den här personen är så kan ni ju säga till den personen att
stämma träff med mig, då tar jag på mig den här vita handsken och ger honom en backhand för gamla stunders skull.
Ja, den finns säkert inte kvar.
Han skröt om sin utresa till Ibiza också. Jag frågade runt lite, så får man göra så? Nej, det får man inte.
Nej. Herregud. Ja, de lär ju inte finnas kvar ändå, så det är ju skitsamma.
Men alla
faktiskt
dessa idioter är de som får en att skapa en känsla av att man vill göra någonting som en hämnd mot världen liksom.
Ja, och visa dem att du är bättre.
Nej, men att jag är okej för den jag är. Att jag handlar fan rea.
Ja, precis.
Fula kläder också som jag inte ville ha sen. Vita byxor som jag förstörde på midsommarafton med gräsflickan.
Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men musiken ändå. Du släpper lite grejer där som blir väldigt hyllade. Och sen så blir du hoptussad med en person. Vad är det som
ja, jag gjorde ju den där inspelningen med han från kontorsvaktmästeriet, Tord Komsell, som är underbar, som duktig musiker från Royal Beat Conspiracy. Som var nästa stora rockband efter från Göteborg, från efter Soundtrack of Our Lives, som skulle slå. Men deras manager drog till England och typiskt sån här otur när garagerocken. Så då fick de spela in en deppig demo med mig istället.
Ja.
Eller inte istället, det gjorde de också.
Mm.
Och den blev ju då också, då blev jag kallad en på miljonen.
Oj.
På framsidan av GP's sån här, som sagt, på tidningsstativen för helgbilagen. Laureates vispopper en på miljonen.
Ja, fint.
Och då ringdes det lite igen.
Ja.
Och den gången så var det lite e-mail också. Ja. Det här nya fenomen som kom in precis någonstans mellan 5 och 25.
Ja, en hotmailadress kanske.
Hade jag, precis. Ja. Så hotmailen fick ett erbjudande från skivbolaget Labrador att synd på så rara ärtor är en mening som...
Det,
Niklas Angegård på Summer Sound Recording, som var syskonbolaget till Labrador.
Ja.
Tyckte att låtarna var så himla fina, men att min sång inte riktigt höll.
Nej.
Och så hade jag tänkt på det en del, att ja, men det kanske den inte gör. Jag kanske vill börja ge ut grejer nu om jag får chansen. För jag var ju helt övertygad om min egen styrka som låtskrivare och så.
Mm.
Så jag kan ju börja med, okej, har du något förslag på någon sångare då? Gärna en tjej då.
Mm.
Ja, det har vi faktiskt. Vi har en tjej här som heter Malin Dahlberg i Douglas Heart.
Mm.
Och hon bodde då i Umeå. Så fick jag höra två låtar med Douglas Heart. Och shit, hon lät ju som Stina Nordenstam, tyckte jag.
Mm.
Så vacker och ljus röst. Så jag bara, kör i vind. Och vi började skicka kassetter till varandra. Och hon så småningom, eftersom hon hade två band då på Labrador.
Mm.
Så för att
det var Douglas Heart, och vad var det mer?
Och Laurel Music.
Ja, mm.
Så då flyttade hon tillbaka till Göteborg.
Mm.
Och vi hade en underbar blomstrande vänskap. Och vi fick in Max Sjöholm på trummor. Och gjorde en debutskiva som hette This Night and the Next.
Mm.
Efter några sådana här de hade de här singlarna, The Sound of Young Sweden hade
just
vi varit
det,
med
så
med några
låtar. Ja.
Så det var ju det som var debuten.
Vilket år är det här ungefär?
Det var ju 2002 någon gång som vi blev ihopmatchade.
Mm.
Och 2004 kom debuten This Night and the Next på Labrador.
Mm.
Som fick så här 8 av 10 av Anton Gustafsson på Sonic och så.
Mm.
Men, och den fick några 4 i landsortstidningen, men den fick inte så många recensioner.
Mm.
Och alla i Göteborg som hängde på Starke Adolf och lyssnade på så här lite skitigare pop.
Mm.
Twee-pop. Som var lite så här otajt spelat så.
Mm.
Tyckte att vi gjorde borgarpop. För att vi hade ett Stockholmsbolag som det ryktades om att de hade en familj från reklamvärlden.
Aha.
Så då var man inte lika cool som Franke och det här.
Att ni var för bra helt enkelt. Eller för polerat, för fint.
Fast det var ju super. I och med att jag skrev väldigt deppiga och melankoliska och melodiösa grejer.
Mm.
Influerade av den här alt-country-vågen som jag verkligen omfamnade några år där runt 2000-talets början. Med Ryan Adams första soloskiva Heartbreaker var jättebra. Och lite sådär. Så det var ju akustisk, lite folkpop. Med väldigt mycket popsicle-influenser bakom. Mm. Som jag gillade, de här raka popmelodierna. Mm. Men fan, vi åkte till England, vi fick släppa skiva i England och vi var i Tyskland på turné. Och
det gick rätt bra ändå.
Ja, men det hände lite grejer. Vi fick ganska många sådana här licenser i Taiwan på Magnum Music. Och vi hade en låt som hamnade i en reklamfilm, men det var i Korea, en shampoo-reklam. Mm. Så helt ute och cykla var det inte.
Nej, helt ute och cykla var det inte. Nej, precis.
Men England var ju också där, så det hade du också ett hum om. Men det var ju just att vi hade ett litet skivbolag där som släppte vår musik.
Mm.
Stereo Test Kit Records.
Vad tror du det var som folk gillade med den musiken ni gjorde då?
Det var ju att det var... Jag hade blivit dumpad för första gången och det var så jävla ärliga texter. Mm. Jag kommer ihåg orden från recensionen, för jag är ju lite Rain Man, som de kallar mig, mina kollegor på Hybris.
Ja.
Det var någonting med att de flesta skulle bara ge upp och lägga sig ner och gråta eller någonting, men Tobias samlade ihop sina känslor och gjorde en skiva istället.
Mm.
Och då var det ju snack om att jag debuterade med en skilsmässoplatta, även om jag inte var gift.
Mm.
För jag skrev melodier och text.
Mm. Vilket
Malin hade ju sitt där hon skrev själv.
Ja.
Så det var skönt att hon tillät mig att få göra min grej, trots att hon var ju ändå stjärnan. Hon var den som stod längst fram på scen.
Det känns ju nu som att eller du har alltid varit texten av att viktiga. Var de det då också?
Ja, då var jag fortfarande fucked up med gamla Lake District-romantikerna. Så det var... Jag kommer ihåg när jag spelade upp det där för en kompis något år senare, som tur var. För annars hade den där vita handsken fan åkt på där. Alltså. För han sa så här: jag har nog aldrig känt riktigt så som du sjunger här.
Nej.
Så det var ju jävligt grävande...
att någon inte kände igen sig alls.
Nej, men det var väldigt grävande texter.
Ja. Mm.
Och
är texterna, eller då var de...
Det var sån terapi, så typ så här, ibland när vi var på turné, när vi hade haft det stressigt, och Malin, hon hade ju sin... Hon var vegan, så hon kunde inte hitta mat. Mm. Hon hade inte fått mat, och så var det stressigt inför gig. Så det var ju någon gång när det var... De texterna var så tunga för henne att vara ambassadör för, så att hon bröt ihop en gång i Leipzig innan spelningen.
Oj.
Så det var ju tungt.
Vad känner man då, som när man har skrivit något sånt som någon annan bryter ihop idag?
Jag bröt väl också ihop då, kramade henne och bröt ihop lite med henne. Men ja. Men
att folk blir så påverkade av någonting som du har skrivit.
Vi fick med oss någon jädra emo-tysk i turnébussen hem, som hade ett stort bandage på handleden. Han hade försökt att ta livet av sig dagen innan.
Oj.
Och så sa han det när vi kom till Sverige: hade jag inte fått den här getawayen nu, så hade jag nog dött. Och det var den grejen som var fröt till, för att nu måste vi gå vidare här.
Ja,
nu,
ja, det måste vi göra.
Då kommer vi fram till motreaktionen till de tyska emosarna som skär sig.
Ja, exakt.
Vi skiter i det där att vi gjorde en skiva som inte riktigt blev som man folk hade väntat sig. Det släpptes aldrig, men vi gjorde en fin skiva som var lite för mycket gitarr, som skivbolaget tyckte att det skulle varit lite mer flöjt.
Ja.
De ville att vi skulle låta lite annorlunda, och vi vägrade. Ja. Typiskt, ja, det trånga huvudet fanns med mig fortfarande.
Här ska inte vara någon flöjt.
Här ska fan inte vara någon flöjt.
Nej.
Så då sket vi aldrig ut den, och vi vägrade betala för att färdigställa på något annat sätt själva. Det var ju redan bra, tyckte vi.
Ja.
Så Cycles kom aldrig ut.
Nej. Men vad,
och jag var lite
då?
Sur på Labrador då, kan jag erkänna, Johan och Niklas. Om ni lyssnar på det här, för det tror jag de gör. Det är mina vänner.
Ja.
För blev var man ju lite sur.
Ja.
Men jag började ju älska dem lite igen när de hade hört min Stardust, som var motreaktionen. Upptempo, fartfyllt. Och då var det fan med flöjt när det var blås.
Och för alla som inte hänger med nu, vad hette det här projektet då?
Det är ju fortfarande ingen som hänger med sig i namnet.
Jo.
Ett fullständigt bortglömt projekt som heter Irene, döpt efter en turistbild på min mamma framför en skylt i Irene, Illinois, population 523, och en silos som där stod med Irene på. Så då blev ju det, jag var ju tvungen att döpa ett band efter det.
Ja, precis.
Och det var tweepop, och det var fan både hatt och blås kallade de den genren. Handklapp och massa medlemmar på scenen.
Och tamburin. Ja.
Men det gillade ju tyskarna ändå, men i alla fall. Då hade de plockat upp en låt på P3s musikprogram.
Vilken var det?
Stardust, och då satt Niklas på Labrador och lyssnade och ringde mig. Jag hörde att det var du innan de sa det. Det här måste vi få släppa. Då älskar jag Labrador igen.
Då blir ni vänner igen.
Vi var ju vänner hela tiden. Det var ju bara så här typ. Man blir ju lite så här ledsen över att inte få förtroendet. Men jag vet inte fan, alltså, det hade kanske blivit att jag hamnade där en död på ett hotellrum i Tyskland om Lauren Music åkte ett varv till.
Om du inte hade tagit dig ur det här svåra modet liksom. Vad var det, alltså, om du ska...
Ja, men det var texten också, det var för jävla allvarligt alltså. Jag var ju nästan morbid. Och jag är inte den personen.
Nej. Och sen fick du liksom utlopp för någon mer glädje i Irene istället, kan man säga.
Ja, och det blev det ju tyvärr den andra skivan, för den var ju precis så ihopstressad efter turnéer som den Laurel Music-skivan anklagades för att vara. Men vi gav ut den ändå. Det hade blivit för lågt mixad sång, så vi la på en torr sång överst, och då kallade de mig den mest nasala sången i världen i Expressen. Och fick en etta av Ketsala, och jag var så ledsen så jag skrev en text.
Ja. Andra skivan då.
Was so embarrassed, almost lost it for the wasp switch and the way we were stung. Om getingen i en geting.
Ja.
The wasp switch. Jag bytte mina låtar mot en geting.
Ja.
Förklara texter ska man ju aldrig göra. Så det,
nej, men det är roligt.
Jag kan bara säga att mina texter är genomtänkta till bristningsgränsen.
Men det är ju någonstans här, eller när ni Irene precis skapas, eller i början, som du och jag träffar varandra. Kommer du ihåg var vi träffades första gången?
Ja, du var ju alltid på min klubb.
Ja.
Laurel Music hade lite svårt att få spelningar, för vi var borgarpoppare.
Ja.
Fick inte spela på tuffa Stark Adolf.
Nej.
Så jag gjorde en labradorkväll på Bommens salonger.
Mm.
Och då tyckte de att vi behöver inte ha en labelklubb i Göteborg. Så det hade gått plus minus noll och det var massa jobb. Indiansommar hette den, för att det var lite brittsommar.
Mm.
Det var sent på sommaren. Så jag körde vidare själv, och där var alltid Jerry Boman ensam och kolla.
Aha.
Och några år senare så träffade jag dig på Pustervik.
Ja.
Så jag sa, du var ju den här sköna killen som alltid var på klubben. Men du var alltid där själv. Och varför var du där själv?
Varför var jag där själv?
Och då sa du så här, nu kommer Rain Man igen. Ja, exakt så här sa du. Du vet, när man var så här, gick i skolan och gick på konsert på gymnasiet, så var man ju ett helt gäng med 15 personer. Men sen så blir man så här 23 och så är man 5 personer, och nu är jag snart 30 och nu är jag själv.
Exakt.
Det var den sämsta imitationen.
Ja, det var den sämsta.
Alla mina imitationer låter som en leprechaun. You sound like a leprechaun, som de säger.
Fast jag tror det var nog exakt återgivet vad det var jag sa.
Något åt det hållet.
Ja, för det är ju precis så där.
Men du vet ju att jag är väldigt inkluderande. Jag har ju min onsdagsklubb nu också, där alla ska med, alla ska få ett glas vin. Det blir ju kaos av så alltså socialistiskt det är. Och så alltså, du skulle ju bara kommit fram till mig eller Gaston, så hade vi tagit hand om dig.
Ja, jag vet, men det tänker man inte på då. Man tänker att man är, nu har alla de andra gått hem och ingen är kvar, ingen orkar längre lyssna på ny musik.
Då hade du heller inte blivit den sista ZTV-journalisten. Som
nej,
du sa, det var det finaste någon har sagt.
Ja, det är faktiskt det finaste någon har sagt fortfarande. Att man får den. Men den här kvällen på Pustervik, var det inte så att ni spelade också med Irene? Eller var det senare? Det var med Vapnet och någonting, har jag för mig.
Det var förlängningen när Bommens salonger hade blivit... Ja. De ägdes utav Göteborgsoperan, så de hade inget större krav på sig att dra in jättemycket pengar, för det var så här subventionerat av Operan.
Mm.
Men när han, den här storboken i Göteborg, jag har glömt vad han hette, PK Musik, han flyttade sina så här Mark Kosselek och Kaxi Kaxi Piste Pirko bokningar till Stenhammarsalen.
Mm.
Och då gick det åt helvete för Bommens. Så Ulf stackaren fick flytta ner till en restaurang närmare Operan och köra där istället. Och det sjuka, jag älskade ju Bommens salonger så mycket. Det gjorde vi allihopa.
Mm.
Så först blev det sportbar och sen blev det en porrklubb där. Vilket är en av mina stora sorger på klubbstranden.
Ja, det är en jättefin lokal.
Ja, så här schackrutigt, stengolv och valv och kristallkronor.
Precis, väldigt, det känns alltid lyxigt att vara där liksom.
Och nu är det Nudibar där, Chat Noir, tror jag det heter.
Herregud. Ja.
Men i alla fall så...
Det kan vi lämna där hem.
Då flyttade vi över till Pustervik.
Mm.
Och då Laurel Music hade spelat ett par gånger. Jag fick ju spela med Essex Green och så. Jag bokade dem. Det var det största som hade hänt mig på bokningsfronten.
Det var väl när de bodde i Göteborg ett tag, det här för mig.
Essex Green. De bodde hemma hos mig. Nej, de var ju från New York.
Jo, men alltså att de hängde väldigt mycket i Göteborg.
Ja, det var väl att de kom tillbaka och invaderade min lägenhet ett par gånger när de var på G där med sin mest framgångsrika skiva, och sen försvann de.
Men
det var också en grej som påverkade mig väldigt mycket, för jag blev så himla kär i dem som personer och sådär. Mm. Men de hade ju en av mig i varenda hamn som slängde ut madrasser över hela golvet och så. Så jag var ju så jävla oexklusiv för dem.
Ja,
då blev jag lite ledsen och bitter över att det kändes lite plastigt, hela den grejen. Men i alla fall, kom Irene där på Österviks premiär, 10 minuter, kort gig.
Mm.
Och Vapnet var där och de var hypade och de sa, det var ju nästan lite vibbar av Comet Gain. Så det var ju glatt.
Mm.
Så blev det en skiva som var hypad då. Folk gillade det där lite punkiga, soliga. Så det var ju bäst just nu i alla nöjesgrejer. Grejer. Men så fick vi åka och spela i Spanien och Tyskland och England. Och vi spelade till och med på Primavera Sound innan det var coolt.
Mm.
Sålde ut venues i Madrid och Barcelona. Och med i Riksradio flera gånger och spelade live och blev intervjuade.
Mm.
Jag fick en utmärkelse som årets bästa intervju av en omröstning av spanska folket.
Oj!
Satt där bakis som nu och bara läckte som jag. Det bara rinner ur mig. Dessa ord. Journalister som intervjuar mig ringer och säger hej, så pratar jag en timme.
Men det, alltså det är väldigt intressant, alla de här grejerna, att varje grej som du gör, eller fram tills dess, det funkar ju väldigt bra i andra länder. Uppenbarligen. Vad är det
ja,
som är det?
Ja, vi var ju ett fenomen i Göteborg. Vi hade ju fan 20 meter kö utanför Storans bakficka som ändå tog 250 pers. Ja. Och de fick inte ens se spelningen för det var fullt.
Nej.
Så vi hade ju en grej och vi spelade i Stockholm inför ganska mycket folk.
Mm. Men det känns ändå som att det har alltid flugit precis under radarn på något sätt.
Ja, men det där har ju till och med All Music Guiden skrivit i mitt öde, att Tobias har alltid varit jävligt bra. Han är en av de där som flyger lite under radarn. Som han kommer nog inte att slå igenom någon gång. Det har aldrig hänt och det kommer nog inte hända den här gången heller. Men det tycker jag är lite gött.
Ja.
För jag älskar ju typ Lawrence från Fält och sånt. Mina titlar är ju influerade av de här långa... The Strange Idols Pattern and Other Short Stories, som är längsta tungsnubblar. Mm. Och min senaste skiva heter Beneath the Hill I Smell the Sea, och den förra hette Beyond the Dreams There's Infinite Doubt.
Ja.
Och så jag vet inte, jag ser ju mig själv som att om det inte blir mer än så här, så är jag ändå sublim någonstans, som den här duktiga, någon form av oförverkligad eller lite beautiful loser. Men å andra sidan så är det ju mycket mer exklusivt sällskap. De som gillar mina texter och lyssnar på min musik är ju sådana som... Alltså, jag älskar alla de 5000 snart som har likat min sida på Facebook. För att man märker att de är tänkande, intellektuella människor.
Mm.
Och inför förra skivan var det en engelsk skitsmart tjej som skrev en grej som var så bra så jag ville ha den som liner notes, men vi hann inte få in några och vi ville inte trycka någon booklet.
Nej.
På CD vi hade med som visitkort så här.
Vad var det för någonting?
Men hon sa så att jag hade aldrig obsessat om någon sån här dude från Sverige om det inte var så att det fanns någonting jävligt rikt att hitta där.
Mm.
Det var ju allting om färgerna och det, hur hon drömde sig bort och allting sådär.
Mm.
Så det finns ju någonting jävligt genuint där. Och jag älskar alla som tar sig tid att lyssna på det jag har gjort. För det är så personligt.
Ser du dig själv som en intellektuell?
Det är väl bara kvasi-intellektuella som kallar sig själva intellektuella. Men jag är en person med mycket i huvudet. Det är trångt, så sagt.
Ja.
Det är trångt i skallen här.
Ja.
Och sen så har jag ju... Jag har ju pillat lite med mig. Lekt lite med mensatest på fyllan och sånt.
Mm. Nej, men jag tänker mer på att det är ju... Det är inte alltid som du väljer den enklaste vägen i texter och sånt. Om man säger så.
Nej. Alltså det finns alltid en eller två roligt att jag ska flika in att jag gjorde mensatest på film.
Ja.
Nej, men så, men det där är ju någon, jag snackar med farsan om det. Intellektuell, vad är det? Det, jag kom fram till det att fan, jag skulle vilja vara den där lite sinnesslöa med IQ 80 som bara är happy go lucky.
Ja.
Jag sa det till en tjej på en fest för ett tag, som hon sa så. Det är nog jävligt underskattat. Och det är den bästa one-linen i år. Det är nog jävligt underskattat.
Ja.
Och typ så här trög.
Att bara...
lite för stort, lite för mycket plats i huvudet. Och bara gå runt och
man
vara glad.
Man kan bli lyckligare då.
Precis.
Att man inte går runt och tänker så jävla mycket hela tiden.
Ja.
Det skulle ju vara rätt skönt.
Hade varit asgött. Så ja, jag väljer de svåra vägarna. Men det är alltid som sagt... Nu kommer jag faktiskt tillbaka till det du frågade om, vilket är ovanligt för mig, för det brukar spåra fullständigt, och nu gör det igen. Men jag har alltid några ganska enkla texter. Lite som Morrissey, typ när han har så här, när han har någon låt som bara kiss me a lot, sjunger han på en låt nu. Kiss me all over my face.
Ja, det är ju simpelt.
Och jag har ju någon sån där låt på mina skivor för det mesta också, som är lite så här. Men det är skönt när orden är så pass, känns så pass ärliga att de kan få vara de enklaste orden. Mm. Och där förändrades nog min lyrik ganska mycket när Irene sjöng Baby 96 gånger på debuten. Det var någon som hade räknat. Men det var ju lite Dylan sådär. Ja. It ain't me baby och den grejen. Och gladpoppen. Men då blev det lite rakare formuleringar. Det var inte lika noga med poesin så.
Med Irene.
Ja, precis. Och det Och nu då, så om jag ska hitta mig själv som soloartist, som jag alltid varit rädd för att vara, för jag ville ha sällskap ändå.
Mm.
Jag ville sitta själv och göra det, men jag ville ha sällskap också. Mm. Hela tiden.
Det är samma sak.
Ja, det här är ju som ett samtal i soffan. Jag ligger i divanen här med psykologen.
Precis, det är fritidsgården. Kommer tillbaka helt enkelt.
Precis, ja, men i alla fall så... Nu är det ju tillbaka till ett allvar, men det finns också en liten uppsluppen glimt i ögat och lite så här lite quirky humor med att, och det är väl det att jag blir så gammal att jag har hittat mitt uttryck liksom.
Mm. Men om vi knyter tillbaka här till Irene. Körde på. Hur många skivor släppte Irene?
Vi släppte 2. Och den där andra var inte så jävla kass. Så den där ettan var väl lite sådär sensation. Lekman fick 5, vi fick 1 typ.
Ja.
Samma veva. Så stod vi hade en rad på skivaffärens hylla, så hade han 10 rader. Så.
Ja.
men
sen så...
Den var ju väldigt populär. Det var ju den skivan som... Den blev omröstad till en av de 20 bästa plattorna i året i Spaniens största musikteam, Rock Deluxe.
Mm.
Och vi spelade på Primavera Sound och vi gjorde utsålda turnéer där.
Ja.
Så den var nog lite hemmalandets feber på den.
Mm.
Även om jag kanske själv hade velat sjunga om hela helvetet. Eller bara låta någon annan sjunga det.
Var det för att någon sa att du inte sjöng bra?
Jag var ju enerverande nasal så. Men på första skivan så bara gick jag in och ingen annan ville sjunga, så jag bara sjöng utan att tänka.
Mm. Mm.
Men problemet med sång är att om du inte vet vad du ska tänka, så ska du helst inte tänka alls.
Nej, då kommer du tillbaka till det att man ska vara lite trög.
För sångcoacher och sånt, de gör ju att man lär sig och tänker på att göra rätt.
Ja.
Men jag hade ju inte en aning så...
Så du bara körde på?
Och men sen då så... Efter jag flyttat till Stockholm efter tredje breakupet, så samlar jag ju de där gamla Göteborgs minnena i Rule of Thirds under namnet Asher Blue, för att vi kunde ju inte ens repa när vi 8 pers i Göteborg. Hur skulle vi kunna göra det på distans? Jag fick släppa Irenen.
Ja.
Alla mina namn har ju haft så här. Laurel Music var väl LM, men Irenen och nu är det Asuren. Det är ett sätt för mig att göra det lite mer så här lättsamt. Att det känns så pompöst att kalla sig popstjärna eller popartist överhuvudtaget. Det är väl bara att man är en sorts förlorare i livet som inte har hittat något vettigt som man kan tjäna pengar på eller något. Men jag vill ju inte göra det lätt för mig själv.
Nej.
Det är ju ett tema i mitt liv liksom.
Du sa ju inte den lätta vägen.
Ja, men det är faktiskt en grej på gång här.
Mm.
Nej, men att när jag inte hade sjungit på 3-4 år så kom jag tillbaka med en ny röst som var ljusare och klarare och lät fan bra. Inte ens getingar kan sticka den.
Nej.
De hade läst någon gammal recension inför debuten på Smålandsposten eller något och gnällde lite grann om tonsäkerhet och sånt.
Mm.
Men det var ju bara någon hade hittat en Expressen i ett arkiv och de googlade mitt namn och... För om man ska bråka med min sång nu, då kan man fan gå och sätta sig framför Idol med en riktigt svag jävla latte.
Nu hör ni det allihop. Klaga inte på Tobbes sång.
Sverige blivit. I USA kan de fortfarande sjunga som Modest Mouse och kraxa som kråkor och det är okej.
Ja.
Men här i Sverige är det nolltolerans mot någon pitch som driver ur lite.
Ja, det är faktiskt väldigt konstigt.
Det är idolifieringen av svenska sången. Ja, så kamma er alla jävlar där ute.
Ja,
lyssna på texten och känslan. Det är performancen som har någon betydelse.
Fast det brukar ju också bli att om det nu är recensenter och sånt, att de i början kan klaga på någons sång och sen visar det sig i slutet att den personen får ju rätt ändå.
Ja, jag kommer ihåg när Olle Ljungström sa det här typ att fan vad de gnäller på min sång. Om du inte gillar hur jag låter så skit i att köpa skivan.
Ja, det.
Nu känner jag att jag börjar få lite feist i ton här. Ja, nu kommer bitterheten fram här. Ja. Pratar man om sig själv tillräckligt länge så kommer bitterheten fram.
Då börjar armarna veva. Men du flyttade till Stockholm och blir soloartist och döper dig till Asher Blue. Varför blev det Asher Blue just?
Det var en jävla Google-maraton. Allting är ju taget.
Mm.
The Ocean Blue fanns redan på 90-talet. Så var jag ju 20 år för sen på den bollen.
Mm.
Och så fick jag leta efter någonting. Så Pacific Ocean Blue är ju en underbar skiva av Dennis Wilson.
Mm.
Men det kunde man inte riktigt. Och så tänkte jag så här, nu har jag ändå valt att hamna i Sverige efter all Australien och efter Göteborg så är jag i Stockholm nu. Så då tänkte jag lite mer, då hamnar man åtminstone i Europa.
Ja.
De kallar ju Medelhavet för Azur. Det är ju azurblått vatten där i alla fall och får väl hamna för North Sea Blue.
Det hade varit lite svårt kanske.
Ni har ens Nordsjön en färg? Det är mörkt.
Det känns jävligt grått alltihop.
Precis.
Ja.
Men det är ju det här med att vara från Sverige och gilla sandstränder och sånt har de ju alltid tyckt är helt bisarrt utomlands. Så.
Mm.
Men det är nog också det som har gjort det lite exotiskt med min musik. Att folk ändå... Här har vi en gäng stranddraggare på Irene-omslaget. Jag satt ju med mitt bobbylinne med fonten Cooper Black.
Ja.
För då tyckte jag att det var jävligt roligt med extremt pop. Jan and Dean och sånt där. Jag satt och lyssnade på i breaket ett litet cymbalslag som jag skrattade i 5 minuter åt. För det var så jävla nördigt.
Typsnittet var väl, kommer ifrån Beach Boys Pet Sounds.
Ja, så det var ju jävligt poppigt. Men så här, sofistikerad pop i grunden, men sen så spelar vi lite lagom slafsigt.
Mm.
Så men det var ju charmigt, men man får ju också tänka så här, om folk sitter där ute nu och folk sitter hemma och liksom polerar sina R&B-altare. Jag lyssnar på det där också, hör ni kids. Jag har alltid haft koll, så då var det fan balt att spela det.
Ja.
Lyssna på åldermännen här, det var ju... Eller ålder Hensen, vi ska inte göra det till en politisk fråga, men det går trender i allting.
Ja.
Och det har varit så lite lagom off hela tiden. Men det är ju någonting som jag och mina kollegor på Hybris älskar. Jag säger ju kollegor för att jag jobbar med att hjälpa andra artister fortfarande också.
Mm.
Men
tillbaka till dig igen. Kommer du ihåg den första spelningen du hade som Asher Blue?
Ja.
Mm. Vad var det? Berätta om det.
Nu var i hörnan där på The Basis Slussen utomhus.
Mm.
Så när jag skulle spela så började det tokregna.
Mm. Det finns
och det samlades upp så mitt i Catcher in the Rye i någon sorts protoversion som var lite halvfärdig förproduktion jag spelade med backtrack. Så bara vällde det ju ner vatten så det bara så här lät jättehögt på.
Ja.
Ja, men där var ju du och filmade.
Ja, så det finns faktiskt på YouTube, första spelningen med Asher Blue.
Ja, men hur ska du ursäkta att du alltid skriver om mina grejer så här? Är det så att man inte kan undvika att känna folk till slut? Är det här riktigt jäv? Är jag en usel musiker som bara
nej, det tycker jag. Då hade vi inte suttit här och pratat. Då hade vi inte suttit här och pratat.
Tvingar dig att skriva om mig varenda gång. Nej.
Men
vi har ju gått parallellt för vi har ju samma popbakgrund där.
Du hade ju med dig en gäst på scen där också.
Ja, David Pagman, han hjälpte ju mig med förproduktionerna där.
Som vi känner igen som Montmadi och Monty.
Jag var ju hans bokningsagent då med Monty när jag jobbade för Monstera och Boka.
Mm. Han var ju med dig.
Han var ju före sin tid med den grejen. Det gick ju, funkar nog inte för att det var nästan för tidig med det här R&B-flörtarna.
Mm.
Han hade ju med Lawrence på en låt.
Mm.
Och vem var i Lawrence nu? Han är den nya Håkan Hellström-ämnet liksom.
Mm. Precis, som alla vill jobba med.
Eller, jag tycker väl att Veronica Maggio är det närmaste kanske. En ny Håkan.
Ja.
Men det var Jonathan Johansson som sa. Han är ju nya Håkan.
Ja, men Lawrence kom ju med på någon sorts lista över vilka de stora skivbolagen de helst ville jobba med liksom. Så var han överst på allas lista. Så, ja.
Ja, men fan, har man hållit på så här länge med musik så tycker jag alltså, man skulle kunna jaga efter och samarbeta med alla de där som är rätt och så. Men jag samarbeta, tycker det är roligare att samarbeta med Cesar, vars senaste gig var 2009 och det var i Globen som support till Oasis.
Mm. Från Cesar Palace,
ja. Ja, han ska vara med nu. Han gör sin scen-comeback på fredag med mig.
Ja, det är ju alldeles fantastiskt.
Det är ju coolt.
Och eftersom,
jag säger inte att det är fel att samarbeta med de som är heta potatisar, men det finns ju någonting som sagt alltså, att det som är lite off har jag och mina kompisar alltid tyckt det är lite roligare att gå igång på.
Det är roligare att vara först. Eller att ta
om man gör någonting som kanske nästan blir lite otippat.
Ja för det samarbetet kändes ju otippat.
Ja, men om det kommer någonting från helt som jag har inte lyssnat på akustisk musik sen jag nästan, förutom så här gammal go, jag har alltid så här det senaste och så är det andra mappar på Spotify listor som är oändliga. Finns 70-tal och 60-tal sorterat i genrer.
Ja.
Jag och Terry Eriksson satt ju och samlade allting som fanns på Spotify i överkursmapparna. Tar du tag i countrymappen nu, Tobbe? Okej då. Och han var kungen av softrock-grejen och så.
Vi går tillbaka till Asher Blue lite. Du släppte den första skivan. Hur blev den mottagen?
Nu ser du där på väggen, Jerry.
Ja, titta. Det är en vinylskiva som hänger på väggen. Berätta, vad är det vi ser?
Det är ju mitt pris då. Jag gillar inte det här med att tävla i musik och jag sa det i en intervju att det gäller till den dagen jag vinner allt. Men jag vann ju den manifest årets pop 2012.
Precis.
Det var ju som underdog. Det var ju Jonathan Johansson och Lonely Deer och Korallreven.
Mm. Men det var ändå du som kammade hem det.
Ja. Det är mina bäst investerade 10 000 kronor till juryn där. Nej, men det, jag vet inte. Den har någonting, den skivan. Jag tycker att den är liksom någon sorts protoversion till Asher Blue.
Mm.
För det finns någon sorts att vi inte riktigt visste vad som skulle. Det var liksom det första gången jag jobbade med syntar och så.
Mm.
Men Claes Björklund som jag producerar med har ju jobbat med syntar i 25 år. Och har en massa dyra lyxiga syntar. Men just det här med att jag sjunger ett ljusare register för första gången och sånt. Men det finns någonting med de låtarna som bara är de melodierna som är omtyckt.
Mm.
Och jag hade det amerikanska bolaget säga att fan, säljer ni fortfarande så bra av den? Den puttrar på här och är en av mina toppsäljare fortfarande på digital försäljning. Folk upptäcker fortfarande den där Rule of Thirds liksom.
Ja.
Men den hade ju ett väldigt skönt så här, det stora blå Erik Serra och Avalon med Roxy Music Sound.
Mm.
Och låtarna hade jag samlat på mig under alla de åren som gick mellan. Det gick väl en 4 år mellan Irene och Asher Blue.
Mm.
Så det var ju en ganska gediget låt.
Skriver du snabbt annars? Skulle du säga det?
Jag älskar att göra allting på en gång så.
Mm.
Som den låten jag gjorde med Peter Morén som personal trainer, satt vi en dag och gjorde en låt.
Mm.
Sen fick jag finputsa den.
Mm. Och personal trainer.
Jag har ju en egen studio nu där jag sitter.
Ja.
Det är jag och Peter Morén från Peter Björn och Jonsson.
Ja, precis,
lite. Våran lilla lekstuga kan man säga.
Ja.
när vi flörtar med funken lite. Och...
Om ni lyssnar på det här på Acast så lägger jag in en länk till Personal Trainer så ni kan lyssna på den här låten om ni inte hittar den själv. För det är inte världens... Det är inte ett speciellt googlingsbart namn ni tog där.
Nej, just det.
Sånt är viktigt.
Men... PT är ju också Peter och Tobias.
Jaha. Men... Jaha, det är så smart. Herregud.
Ni... Men vi skulle ju vara lite hemliga från början.
Ja, jag vet.
Vi visste inte om vi skulle skriva ut, men så tyckte vi ändå att personal trainers, det är ingen som är helt säker på att det betyder personal trainers.
Nej, det är sant.
Om vi inte skriver ut det. Och vi tyckte att det var jävligt roligt att två popgubbar kallar sig någonting så sportigt.
Ja, precis. Men hur seglade Asher Blue runt världen? Blev det samma som Erin?
Jag hade ju en ganska mättad telefonbok från Laurel Music och Erin. Tröskandet runt i Europa. Men nu kom jag till New York också och åkte till Ryssland för vad det kändes kult. Och de hade lyssnat supermycket på Asher Blue på... De kör fortfarande det här. Vad heter den där röda?
Den röda.
Som var samtidigt som MySpace. Där man får statistiken på.
Last FM.
Nej. Last FM,
ja.
Ryssarna kör fortfarande Last FM.
Ja.
Jag hade så här miljontals lyssningar på Last FM.
Ja. I Ryssland.
Ja, men det var mycket ryssar som hade genererat dem. Ja. Siffrorna. Då hörde Niklas på Labrador av sig också. Han hade koll på fan har hänt här Tobbe. Du är ju tok omtyckt på Last FM. Och det verkar som det är Ryssland. Men då åkte jag på den turnén. Det blev 70 gig i 12 länder där 2012. Och jag fick alltså problem med magen, magkatarr grej liksom, så jag fick sluta med kaffe och vitt vin och...
70 spelningar, 12 länder. Det är inte många som slår det på det sättet.
Men det var ju galenskap. Jag brände ut flera konstellationer av medmusikanter.
Ja.
Blomman, älskar honom för att han ställde upp så länge. Han låg ju med öppet magsår i fosterställning på Renfe-tåget i Spanien sista varvet där.
Oj.
Det sliter på kroppen. Och jag tänker så här. I wasn't meant to be Britney Spears. Jag är från en liten håla i Halland och jag skulle aldrig orka. Den ambitionsnivån är ju helt insane också.
Ja.
Stackars Britney, jag hade fan inte nöjt mig med att raka av håret på huvudet om jag hade slitit så som hon fick göra som barn också.
Nej. Men känner du dig där du är i din karriär nu, känner du dig nöjd med det?
Ja, alltså, men det som jag, det enda egentligen som jag skulle önska, det är att jag tjänar lite pengar någon gång också. Nej, men det är väl att jag skulle kanske få lite mer liksom lite mer cred för den här att skriva låtar till andra och sånt där. För jag har ju testat en del andra grejer som också har varit väldigt populärt. Vi skulle göra mashups med Respect My Hustle-gänget från tre hybrisartister. Då hamnade jag i samarbete med Silvana Imam. Och vi gjorde en låt som var någon form av lite lätt trumakompajerad cloud hiphop. Som jag tycker är svinbra. Och sen har jag gjort en låt med Peter. Vi har ett par liggande...
Hon spelade in och körde sång i din garderob eller hur det var?
Ja, det var ju då garderobs hiphop är det nya, garderobs rap är det nya svarta.
Ja.
Men det är ju för att det ekar, så kläderna är en klassisk dämpning.
Ja.
Ja. Jag är rätt smart ändå. Men så har jag gjort den här med Peter, så har jag gjort en låt med Patrik Berger som inte hittade någon hem än, för den var lite konstig text. Vi skrattade ganska mycket, men det är en ganska skön sån här lite rock... En rockpoppig hitlåt liksom. Och så har jag gjort en låt åt Asha Ali för hennes senaste som blev en singel. Så det jag önskar egentligen är väl kanske att jag kan jobba lite mer med det och liksom att det blir en av ett litet till ben att stå på i den här ynkliga ekonomin man... Att få bo här i Hökaringen så här billigt, det är för mig, jag bor jättebilligt här. Det är ju så här life saving moments när något sånt händer.
Det är det du går runt på liksom.
Men för grejen är så att jag är fan inte alls kapitalistisk av mig. Allt du ser här, liksom, jag har ju ärvt massa möbler av de som bodde här innan. Så slapp de släpa iväg det de hade flyttat ihop någon annanstans. Och det blev smidigt så. Det är inte så att jag är helt black. Jag har alltid klarat mig på ett eller annat sätt. Men så här, den där gitarr, jag har en fin gitarr liksom. Ja. Jag har en elgitarr som är... billigast bra är ofta för mig så prylar som det blir så lätt så
jävla. Känner du att det finns
gearslattigt med syntar och sånt där också. Nu behöver jag en ny synt och sånt där, och jag menar det är ju tillfälligheter som räddar den ibland, och det kanske är lite segt.
Känner du att det blir en konstnärlig frihet i det?
Jag älskar ju det här. Om jag jämför med typ mina vänner som ligger på majorbolag, de sitter ju och väntar på att få svar från det är möjligt att kommunikationen är jäkligt bra och reko och sånt där, och de får svar direkt och sånt där, men de får ju vänta på luckan och få släppa en singel och när jag och Peter gjorde den där låten som vi tänkte skriva åt någon annan egentligen, och Mattias gillade den, så gav vi ut den som singel så kort tid efter att det hann hamna på Spotify och de iTunes och sånt. Inom veckor alltså, typ inom 2 veckor. I can release a new act within a fortnight. Varför sa jag det på engelska?
Mycket, mycket oklart här nu.
Det är så trångt i huvudet. Men det är ju jävligt gött alltså. Och det var ju sån här skivan jag kanske hade...
Ja, du sa ju innan att du gillar att göra grejerna snabbt.
Sen Postiljonen är ju det enda aktiva hybrisbandet som är större än Asher Blue faktiskt. Jag fick lite statistik där. Men de har ju ett engelskt management och de kör kanske lite mer planerat. De ska ju släppa sitt album nu i höst istället. Men jag slängde ut mitt nu på onsdag liksom. Orkar inte.
Nej, äntligen på det innan sommaren. Så liksom. Har det kommit ut.
Ja. Men vinyl och CD får komma i mitten av juni. Men så gör ju även majorbolag nu av någon anledning. Det är ju mycket kö till vinyltryckerierna nu. För att det är så... har blivit populärt.
Ja, igen. Det säljer mer än någonsin nästan.
Eller men när jag kollar det här diagrammet. Vi är ju väldigt internetbaserade eller digitala på Hybris. Och det där diagrammet jag såg från någon musikbranschstudie visar att det är uppåt en 50-60% är den digitala liksom. iTunes-försäljning och så. Och streamingtjänster. Sen var det 26% CD. Och bara 4% vinyl. Och övriga procent är så här ringtones och konstiga kassettband kanske har 0,5%. För det har ju också blivit lite så här kult.
Ja, precis.
Men så det där liksom, kommer en vinyl som att det är en jäkligt fin grej att ha bara. En riktig jävla läckerbit blir det. Så jag avslöjar hur den ser ut.
Jag gärna det.
Omslaget är ju lite persikofärgat. Och det är ju ett foto som är taget på Naturhistoriska i Göteborg på Sälarna. Men det är bakgrunden som är utskuret väldigt briljant av Alexander Palmestål. Så det är min västkustgrej så här. Råbandsknop är det framför för att man inte ska gå in och ta på dem. Så det ser man på affischen att Sälen är med. Men så den är persikofärgad. Bara som ett hav. Fast det är målat. Man tror man är ute och blickar ut. Men man är inne på museet i Göteborg. Vilket är jättevackert med min bakgrund. Men så är själva skivan transparent blå. Den mesta surblå jag kunde hitta. Eftersom det här blir pricken över it. Min del 3 är en trilogi. För jag tänker så här lite så här. Jag lyssnar ju inte själv särskilt mycket på så här poppiga grejer nu kanske. Under processen när jag jobbar med den här musiken så lyssnar jag ju mycket på Asher Blue-låtarna. För att den ska bli så bra som möjligt. Och för att jag kanske gillar dem lite också. Men det känns ju perverst att säga. Men så jag har gjort så många så här kick, snare, lite new waviga rytmer nu. Så det måste komma något nytt. om det ska bli något mer från Azuren. Och också så man vet ju aldrig.
Det är en massa samarbeten som du har.
Jag kan ju dö imorgon för att komma med den härligaste bästa tänkbara scenariot att jag får dö imorgon. Nej, men så jag kan dö eller någon annan kan dö. Jag kanske lägger ner det här. Jag kanske inte får släppa någon mer skiva. Hybris kanske börjar hata mig eller kanske inte någon som vill jobba med mig mer. Så både Laurel Music och Irene var egentligen bara någonting som ebbade ut av livet. Så nu har jag i alla fall det här samlat, den här trilogin.
Mm.
Och det är klart att det finns en del efterkonstruktion i det, men det började redan med förra skivan, för att den var ju så här oupplöst liksom. Slutade med något drömskt och vagt. Och nu landade ju någonting som slutade med en psalm i kyrkan, ska det låta som, jag slängde in allt i ett stort reverb. Och då vet man inte om någon har dött eller om det är rent av är någon sån här som lyckliga Star Wars-slutet eller de firar att de har besegrat de onda krafterna.
Ja.
Och det kanske jag inte vet själv, men så är det ju så mycket inside information och man kanske förstör magin i det, men ibland kan det ju vara så. Jag tänker inte säga i alla fall, men det finns väldigt mycket inramande grejer som funkar som en trilogi. Och det börjar med Grant McLennan cover och slutar med en Robert Forster innan salmen. Så Go-Betweens-gubbarna fick varsin.
Kan du känna ibland att, när du har gjort alla de här grejerna, eftersom nu när du pratar om dem så det finns ju någon övergripande tanke över alltihop, kan du känna ibland att shit, de som lyssnar på det här går helt över huvudet på dem?
Nej, men alltså, jag tror mina lyssnare är ännu smartare än vad jag är. De förstår nog ganska mycket. Det är ju ganska många mantran som återkommer. Som är liksom. På min första skiva hade jag någon harang om att allting, you lose your heart and you lose your game, you find the reason, lose it again. And you're trying to find the reason but it's gone and you just can't get it back. Något sånt där. Och nu är det mer typ så här, and the willows will bend and the bridges will burn and you'll find yourself reaching for the lessons you've learned. Those few moments of clarity, the reflections of light, all the faces you've loved illuminate in the night. Rimstuga, men så här, men vackert om livet så där. Så det Det är inte svårt att förstå någonting.
Om man lyssnar noga.
Behöver inte lyssna så jävla noga heller. Jag har ju mixat sången tydligt nu.
Så nu slipper någon säga det i alla fall, att det är för lågt mixad sång.
Just det. Kaffegubben kan vara nöjd nu.